Ja, då är det dags. Klockan har slagit 11 och jag vill hälsa er varmt välkomna till Centrumkyrkan. Vi ska fira gudstjänst tillsammans och det kommer att hända ganska mycket idag. Roine Svensson ska predika för oss. Och själv heter jag Åsa Axelsson och jag ska försöka styra ihop det här mötet. Vi har ju under helgen haft en församlingshelg ute på Näset. Och den här gudstjänsten är liksom finalen på det. Och då har Roine och hans fru Inga-Lill varit med. Och det är vi otroligt tacksamma för. Det har varit en jättefin helg med bra undervisning och befriande undervisning skulle jag säga. Det har varit fantastiskt. Vädret har varit så där, men humöret har varit på topp. Och maten har varit god. Så det har varit en bra helg, tycker jag. Vi ska sjunga tillsammans. Och efter det så predikar Roine.
Ja, men tack för den härliga sången alltså. Så underbart. Och jag som gillar kristen country. Det var bara så bra. Och hörrni, jag har aldrig sett någon som har en liten trummis med på foten. Nej, det var unikt. Ja, men Gud välsigne dig, så härligt. Och tack för att vi fick börja med Amazing Grace idag. Jag blev bara välsignad på en enda gång och berörd av Guds ande när vi började sjunga Amazing Grace. Hörrni, vi ska aldrig upphöra att förvånas och förundras över Guds nåd. Att varje morgon behöver vi börja med att förundras över Guds nåd. Tänk att vi får finnas till och tänk att han har frälst oss. Och tack att han har förlåtit oss alla våra synder. Han har gjort oss rättfärdiga i Jesus Kristus. Han har gett oss ett hopp för både framtid och evighet. Och mycket, mycket mer. Och allt detta bara på grund av hans gränslösa nåd. Visst är det fantastiskt? Idag så vill jag utgå ifrån en text i andra Timoteusbrevet. Och hörrni, ska vi göra så att vi reser på oss igen? Av respekt för Guds ord, av uppmärksamhet för vad Gud vill säga till oss här och nu genom sitt eget levande ord. I andra Timoteusbrevet, det första kapitlet, och jag läser ifrån vers 3 till och med vers 9. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar. Utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och till denna text kan vi alla säga ett kraftigt amen. Varsågod och sitt ner. Det här är Paulus sista brev. Ni vet att Paulus har skrivit 13 brev i Nya testamentet. Och det här är det sista brevet. Det är liksom hans andliga testamente. Det är hans avskedsbrev. Han sitter än en gång fängslad i Rom. Och den här gången har Gud visat honom. Du kommer inte att bli frisläppt mer. Utan du kommer istället att få lida martyrdöden. Och han vet att det är mycket nära nu. Innan Gud på det sättet ska ta hem honom till sin himmelska härlighet. Då skriver han till den som kanske stod honom allra närmast. Sin andlige son Timoteus. Som hade varit hans medarbetare under ett antal år. Som Paulus hade fått betyda så mycket för. Och där Timoteus även hade betytt en hel del för Paulus. Han skriver sitt sista brev till honom. Har du tänkt på någon gång om Paulus inspirerad av Guds ande skulle skriva brev till oss kristna i Sverige? Kanske till den här församlingen. Vad skulle han skriva då? Och därför tänker jag, när jag går in i den här predikan, i det här budskapet nu. Tänk om vi skulle använda fantasin och tänka lite så här. Det här är Paulus sista brev till de kristna i Sverige. Det här är Paulus sista brev till de kristna i Falun. Ska vi tänka så? Vad skulle han då ha skrivit? Jo, jag tror att han skulle ha skrivit ungefär detsamma. Inspirerad och ledd av den heliga ande. Som han skrev till Timoteus. Och vad var det som han skrev? Jo, han uppmanar Timoteus att på nytt igen bli frimodig. Att på nytt igen använda sin andliga utrustning och sin levande tro som han ju hade i sitt hjärta. Men det var ett problem för Timoteus. Han hade tappat sin frimodighet och han hade gripits av modlöshet och han hade liksom tagit flera steg tillbaka och vågade inte använda den nådegåva som Gud hade gett honom. Redan i första brevet så är Paulus inne på det. I första Timoteus 4 och vers 14 så skriver han: försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetor när det äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Försumma inte nådegåvan, den finns ju där genom den heliga ande i dig. Den finns ju tillgänglig och du har ju fungerat i den förut. Men försumma inte att använda den utan lev i detta. Så alla kan se dina framsteg, väx i din andliga utrustning, bli mer använd av Gud. Men det verkar som det hjälpte inte att Paulus hade skrivit så. Så när Paulus skriver det andra brevet då lite senare till Timoteus, då måste han alltså skriva: därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Nådegåvan behövde flamma upp igen. Eller som det står i Bibel 2000, blås liv i nådegåvan som finns där hos dig. Och de som är duktiga på grundtexten, de säger att det här att blåsa liv i eller låta det flamma upp igen, det betyder just detta, att upptända och få nytt liv i falnande eld. Hörrni ni, jag tror att det här är ett aktuellt budskap till svensk kristenhet, också i våra pingstförsamlingar. Det är inte brist på andlig utrustning. Vi har fått den heliga ande. Vi har gjort upplevelser av den heliga ande bakåt i tiden. Det finns nådegåvor där. Det finns naturliga gåvor Gud har gett oss. Och det finns övernaturliga i den heliga ande som han vill att vi ska använda. Men vi har backat alldeles för mycket kanske. Och tappat frimodigheten och inte vågat använda det som Gud har gett oss. Varför är det så? Jag ska komma in på det lite grann. Men framförallt hur det kan bli förändring. Att blåsa liv i den där elden som har falnat. Och få liksom ny fart. Att låta den flamma upp igen. Det är ungefär, vet du, som i en öppen spis. Eller när man grillar och så här. Och så börjar det falna. Men då kan man ju... man kan blåsa nytt liv i det. Så flammar det upp igen. Så tar det ny fart. Och det är det som Gud vill att det ska få göra hos dig och mig också. Jag ska utgå också ifrån en kinesisk översättning. Jag tror nu inte att jag kan kinesiska. Jag kan ju inte ett ord. Men det här har jag naturligtvis läst någonstans. Och där står det att i en kinesisk översättning så är det här ordet att blåsa liv i nådegåvan. Det är översatt så här: skaka av dig askan så att det brinner friskare. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Och det vill jag säga lite grann nu. Och det hör ihop med det här livet i den helige ande. För den helige ande är som en eld i oss, vet du. Och den elden får inte slockna. Utan den ska få brinna där hela tiden. Och om andens eld får brinna i våra liv hela livet utan att slockna, så vill Gud använda oss. Och det vill han verkligen göra. Trots våra brister, trots våra fel, trots vår otillräcklighet. Det handlar inte om det. Jag sa det precis före mötet till Åsa här, att Gud söker inte perfektion. Han söker inte fullkomligt. Han söker hängivna hjärtan. Där vi ställer oss till Guds förfogande. Mitt i våra fel och brister och allt detta. Men vi har en ärlig längtan efter att tjäna Gud. Och vara till välsignelse. Blås liv i nådegåvan. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Vad var det för aska som hade lagt sig kvävande i Timoteus ande och själ och som gjorde att han hade tappat frimodigheten? Ja, jag vill nämna några saker och som kan vara högaktuella för oss också. För det första så var det modlöshetens aska. Ja, men därför säger ju Paulus här att Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är väl väldigt underbart att den heliga ande är aldrig modlöshetens ande. Utan den heliga ande är kraftens ande som hjälper oss att övervinna modlösheten. Det är kärlekens ande som får oss att upptäcka hur älskade vi är av Gud. Och ger oss kärlek också till varandra, till våra medmänniskor. Och det är självbehärskningens ande som gör att vi ska inte tillåta modlöshet och andra negativa saker att liksom få makten över oss. Utan han vill hjälpa oss att besegra det där. Modlöshetens aska. Vad berodde det på i Timoteus situation och vad finns det för paralleller till vår situation? Jo, när man noggrant studerar läget, det andliga och moraliska läget i Efesos, så var det en oerhörd andlig kamp där. Det fanns så mycket synd, det fanns så mycket omoral, det fanns så mycket problem, det fanns så mycket elände i den där stan och hela den där regionen. Och jag hinner inte riktigt gå in på det nu, men det är oerhörda paralleller egentligen. Det var jättemycket av sexuell omoral. Det var jättemycket av avgudadyrkan, att dyrka människor istället för att dyrka Gud. Det var mycket kriminalitet och våld. Det var alkoholmissbruk. Man dyrkade vinguden Bacchus. Det var mycket av okkultism. Det var penningbegär. Ja, men det var så mycket elände i Efesos-området och i synnerhet i den här stan. Och det är klart att Timoteus kände av det och den församlingen där kände av det. Liksom. Kan du se parallellerna till vår tid och vårt land och det som vi upplever runt omkring oss? Oerhörda paralleller. Dessutom fanns det en hel del problem i församlingen också. Jag går inte närmare in på det, men om du läser uppmärksamt de här två breven så kommer du att märka att det var en hel del av det också. Timoteus, han var ju förmodligen församlingsföreståndare i Efesos. Och han skulle ta itu med alla de där problemen. Och det var jobbigt, det var tungt för honom. Och dessutom så fanns det en del som hade synpunkter på pastorn, på Timoteus. Och en del tyckte att han var alldeles för ung. Och förmodligen också att han var alldeles för timid och svag som ledare. Det här kan man liksom se när man läser i första Timoteusbrevet 4 och 12 så står det så här. Ingen får förakta dig för att du är ung utan var ett föredöme för det troende. Så de hade olika synpunkter på honom och det hade också gjort att han liksom hade tappat sin frimodighet och tappat sitt mod. Han hade blivit modlös istället. Och du vet att modlöshet, det är ett av den ondes allra främsta vapen emot oss som troende. Jag brukar så säga så här att om inte den onde kan få oss att synda, och det lyckas han ju inte alltid med, så försöker han få oss att tvivla och fastna i tvivel. Men det är inte alltid han lyckas med det heller. Ja, men då försöker han få oss att frukta, men det är inte alltid han lyckas med det heller. Ja, men då försöker han göra oss modlösa och det brukar han väldigt ofta lyckas väldigt väl med. Det är lätt att bli modlös. Jag menar, vi kan alla bli modlösa någon dag ibland och någon vecka ibland. Det är jag också. Men det är inte meningen att vi ska fastna i det. Så att modlösheten blir som en kvävande aska som lägger sig över vår ande och vår själ. Och liksom dämpar och släcker liksom andens eld i oss. Så att vi inte vågar använda den andliga utrustningen som Gud har gett oss. Vilken nådegåva var det kanske du säger? Man är ju alltid nyfiken på sånt här. Ja, men det vet vi inte. Det står det inte och det behöver vi inte veta. Det räcker att Timoteus visste det. Vilken nådegåva det handlar om. Men vilken den var, och det kanske var flera. Det viktiga var att gåvan behövde komma i funktion igen. Jag vågar säga utan att känna den här församlingen. Här finns massor av nådegåvor i den här församlingen. Och en del är i funktion. Underbart. Men Gud vill att de alla ska komma i funktion. Och Gud vill använda oss allesammans. Men han vill hjälpa oss att övervinna modlösheten. Så att vi inte låter den kväva nådegåvorna och andens eld och friska liv i oss. Någon har sagt så här att Guds ande förmår att förvandla modlöshetens unkna källarskrubb till hoppets ändlösa utsiktspunkt. Det var väl bra. Guds ande, han som är kraftens ande, kärlekens ande och självbehärskningens ande. Han förmår att förvandla modlöshetens unkna källarskrubb till hoppets ändlösa utsiktspunkt. Jag har märkt, jag har ju förmånen att resa runt i hela landet och besöka mycket församlingar, främst inom pingst men även i andra samfund. Och jag märker att just den här modlösheten är väldigt vanlig, väldigt utbredd i många församlingar. Men Gud vill liksom blåsa på oss med sin ande så att den där modlöshetens aska försvinner. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Men vi har också en kallelse att hjälpa varandra. Att ingjuta nytt mod i varandra. Och då är det intressant vad som står i slutet av det första kapitlet där i andra Timoteusbrevet. Så skriver Paulus så här ifrån vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem Phygelus och Hermogenes må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Han gav mig ofta nytt mod. Och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Må Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesos, det vet du mycket väl. Det här är ju intressant. Att till och med den väldiga aposteln Paulus. Han som var så andligt stark. Han som var så utrustad av Gud. Han som fick vara med om sådana fantastiska saker. Han fick kämpa med modlöshet av och till. Och han fick ju också möta mycket kamp och mycket motstånd. Och kände sig ensam och övergiven. Och han var beroende av trosyskon som ingöt nytt mod i honom. Och om nu denne väldige Paulus behövde det. Hur mycket är det inte för dig och mig då? Vi behöver ingjuta nytt mod i varandra. Men då fanns det en Onesiforus som igen och igen hade ingjutit nytt mod i Paulus. Hörrni ni, tänk om vi skulle ta ett gemensamt församlingsbeslut, höll jag på att säga. Fast det är ju inget församlingsmöte idag. Men vi kan ju ta det inför Gud, va? Jag vill bli en Onesiforus. Jag vill samarbeta med den heliga ande och bli en Onesiforus som kan sprida uppmuntran och ingjuta nytt mod i mina trossyskon. Jag behöver ofta det. Jag har ju en underbar fru som ingjuter nytt mod i mig och som ibland korrigerar mig också. Det behöver jag också. Men framförallt nytt mod. Och vi behöver de där som ingjuter nytt mod i oss. Vi behöver det allihop. Vi pastorer behöver det. Församlingsledare behöver det. Men varje medlem behöver det. Varje Jesus-troende lärjunge, vi behöver ingjuta nytt mod i varandra. Tänk att du och jag kan bli en Onesiforus. Om du inte har någon annan uppgift och inte vet vad Gud vill, bli en Onesiforus. Som uppmuntrar de andra. Och då vill Gud använda dig. Underbart. Vad var det mer för aska som hade lagt sig över Timoteus? Ja, men det var nog det svaga, dåliga andliga självförtroendets aska. Det kanske rent av var jantelagens aska, även om inte den fanns och var känd på den tiden. För den är ju typisk för oss i Skandinavien. Men du förstår idén, principen bakom den där eländiga jantelagen. Att vi har en benägenhet att ha dåligt andligt självförtroende, att nedvärdera varandra och oss själva i synnerhet. Ja, men du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du kan något och du ska inte tro att du kan göra någon skillnad. Och du är inget, du kan inget, betyder inget, du kan inte göra någon skillnad, så ligg lågt bara. Är det Herrens ande som säger så? Nej, det är det inte. Det kommer från ett annat håll, som inte vill oss väl, som vill hindra oss igen och igen. Ja, men säger du, ska man inte vara ödmjuk? Jo, det ska vi vara. Ödmjuka ska vi vara i betydelsen beroende av Gud och att alltid ge Gud äran för det som han gör och det han, när han får använda oss. Men det är en annan sak, det är inte jantelag. Utan Gud vill att vi ska se och upptäcka hur älskade vi är av honom. Vi är så älskade av honom, varenda en. Och han vill använda oss varenda en. Och han har utrustat oss varenda en med nådegåvor. Och vi har den heliga ande boende i oss. Och det finns, som vi har sagt i den här helgen, ett personligt andedop för oss var och en. Som, om inte du redan har upplevt det, så kan du få uppleva hur den ande som redan bor i dig uppfyller hela dig. Tar över i ditt liv. Börjar frigöra sin kraft och sina gåvor. Både med eller utan tungotal, så kan du få uppleva det. Och det finns massor av gåvor där den heliga ande vill manifestera sig genom dig. Vi talade igår om att du kan få tala profetiskt. Du kan få be för sjuka. Du kan få flöda i Guds kraft och förmedla hans välsignelse till andra när den heliga ande förlöser sin kraft i våra liv och börjar verka genom oss. Och det är till för varenda en. Som jag sa, Timoteus problem, ett av dem, det var att han tyckte att han var för ung, eller i alla fall andra tyckte. Hur gammal var han då? Ja, det vet vi inte riktigt, men det mest troliga är att han kanske var någonstans mellan 25 till 30. Och på den tiden så ansågs man vara ung, åtminstone när man var upp till 30 så ansågs man vara ung. Jag minns när jag började i församlingstjänst, så i första välkomstmötet hemma i min hemförsamling så läste man det där: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Och så när jag blev föreståndare, jag var 24 år första gången, då läste man den här texten. Och sen när jag kom till Siljansnäs och nästa föreståndartjänst, jag var 27 år, så läste man den texten. Men nu ska du höra något väldigt ledsamt. Det är aldrig någon som har läst den texten för mig sedan dess. Jag kan inte begripa. Jo, jag kan begripa. När jag riktigt tänker efter. Ja, så en del de tycker att de är för unga. Nu kanske man tycker att man börjar bli för gammal istället. Nej, jag tycker inte det egentligen. Men egentligen så kanske vi frestas att tänka så ibland. Att är du inte för ung så är du för gammal. Och är du inte för gammal så är du alldeles för upptagen, för du är mitt i livet liksom. Och det är alltid något som ligger liksom där i fatet, i den negativa vågskålen. Och framförallt det där negativa andliga självförtroendet. Vi kanske tror oss så mycket på andra områden, mänskliga områden. Men när det kommer till det andliga så är det som att den onde vill komma med det dåliga självförtroendets aska som kväver elden i oss. Att liksom, ja men du måste vara, du är inte andlig nog och du är inte helgad nog och du är inte nog. Det är inget som är nog liksom. Ja men du vet, Herren jobbar med oss. Och det här är en process. Det viktiga är att vi vill leva för Herren. Att vi vill tjäna honom och att vi vill bli mera lik Jesus. Men sen är det en process och det går lite upp och ner. Och Gud arbetar med oss och ibland så är det underbar seger, ibland så misslyckas vi. Ja men det viktiga är att vi fortsätter att vilja leva med Herren och tjäna honom och bli mer lik Jesus. Då går Gud efter vår ärliga längtan. Det är det han gör. Och han verkar mitt i vår skörhet och bräcklighet. Det är så med Guds församling, vet du. Att det finns inget skönare på den här jorden än en Guds församling. Men det finns en skörhet i Guds församling också. Gud har lagt ner sin väldiga skatt i bräckliga lerkäll. Sådana som du och jag. Men tänk att vi får vara med. Och det är inget fel på skatten. Det är inget fel på hans välsignelser, hans frälsning, den heliga ande, hans nådegåvor, hans kraft. Men han har lagt i bräckliga lerkärl. Men han vill ingjuta ett andligt självförtroende i dig och mig. Och han vill göra oss trygga i Jesus Kristus. Han vill använda oss utifrån de personer vi är. Vi behöver inte likna någon annan. Och vi ska inte försöka bli som någon annan. Vi ska bara försöka bli mer lik Jesus. Det räcker. Halleluja. Och så är vi unika som personer. Och att få fungera i det övernaturliga på ett så naturligt sätt som möjligt. Då fungerar det allra bäst. Ja men det är ju underbart. Och här ska jag ge dig en berättelse som visar att ingen är för ung. Och då kan vi tillämpa ingen är för gammal, ingen är för mycket där mitt emellan. Det här läste jag om. Och det hände, jag nämnde om Mälarökyrkan igår utanför Stockholm, Ekerö, där jag var vakanspastor och var med ett kyrkbygge. Det här hände några år efter att jag hade slutat där. Och jag har kollat upp de här uppgifterna så det stämmer exakt. I en gudstjänst, kanske precis som den här en vanlig söndag, så är det en tonårskille som får frambära ett profetiskt budskap. Av mycket annorlunda slag. Och hörni, ni hör på att spänna fast säkerhetsbältena nu. För det här är annorlunda. Han får ge ett kort och koncist budskap av mycket annorlunda karaktär. Vill du höra? Du ska inte köpa Mercedes. Du ska köra Toyota, säger Herren. Och jag känner, vi känner ju den församlingen en del, så jag kan tänka mig att en del tittade på varandra och skakade på huvudet och tänkte, nej men vad var det för någonting? Det var väl ändå konstigt, det kan väl inte ha varit från Herren. Var det förtäckt bilreklam? Har Gud anseende till bilmärken? Gillar han Mercedes bättre än, eller Toyota bättre än Mercedes, eller vad var det? Nej, vet du vad det var? Nu ska du få höra. Det var en direkt, konkret hälsning till en missionärsfamilj som satt här i kyrkan. Och som hade varit ute en period, jag tror det var i Afrika, något afrikanskt land, och gjort en period där. Och de hade en Toyota som de ägde där på missionsfältet där ute. Nu var de hemma i Sverige och hade varit hemma ett tag. Och deras stora fråga till Gud och deras bönämne hade varit den sista tiden, hur ska vi göra nu? Ska vi åka ut på en ny missionsperiod till vårt gamla missionsfält? Eller ska vi stanna kvar i det bekväma Sverige några år nu? Och då insåg de, ska vi stanna kvar, då behöver vi köpa en bil. Och så har de varit och tittat på en Mercedes till ett bra pris. Och tänkte, ja, den ska vi nog köpa om vi bara får klartecken om vi ska stanna kvar eller inte. Men hur ska vi göra, Gud? Det Gud visste, hade hört deras fråga. Han ger dem ett exakt svar. Och lägg märke till formuleringen. Du ska inte köpa Mercedes. Du ska köra Toyota. För den behöver de inte köpa. Den var ju deras. Den stod ju och väntade på dem där ute på missionsfältet. Nu visste de. De köpte ingen Mercedes. De stannade inte i Sverige. De åkte ut för en ny period och körde sin Toyota. Men du vet, det var ingen annan som begrep det. För Gud talade ju kodat språk. Och det var ju ingen annan som skulle begripa det. Det var ju inte till de andra. Det var ju bara till den här familjen. Men för dem var det ju ett kristallklart budskap ifrån Herren. Visst är det underbart? Alltså gärna mer sådana budskap som är så kristallklara, som är så mitt i prick, även om man kan tycka att det var, ja, det var ju annorlunda. Men det var ju exakt vad de behövde. Och det var en tonårskille. Jag tror han var runt 15 år. Ja, man kanske måste vara det för att våga säga någonting sånt. Jag vet inte om du och jag hade vågat om vi hade fått något sånt annorlunda budskap. Men Herren vill använda oss. Han vill verkligen det. Och han vill göra oss trygga i Kristus, vad vi är och har i honom. För vi, du vet, vi har en underbar identitet i Kristus. Vad vi är i Kristus, vi är nya skapelser i honom. Vad vi har i honom, all den himmelska världens andliga välsignelser. Vad vi förmår i Kristus, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vad vi ska bli i Kristus, ja, vi ska en dag bli fullkomligt lika honom. För då ska vi få se honom sådan han är. Men den processen har börjat redan här och nu genom den heliga ande. Och här vill den heliga ande hjälpa oss att skaka av oss det dåliga andliga självförtroendes aska. Det finns en annan aska som kanske inte står uttryckligen i den här texten, men som man kan ana mellan raderna när man läser de här två Timoteusbreven. Och som vi vet är väldigt, väldigt vanlig aska också idag i våra liv och i våra församlingar och så vidare. Det är besvikelsernas aska. Du vet att man möter olika besvikelser och så kan man inte hantera dem på rätt sätt. Och hur hanterar man besvikelse på rätt sätt? Jo, genom att lämna dem till Herren. Genom att gå till Jesus med besvikelserna. Det får vi göra. Vi får gå till korset. Vi får gå till Jesus där han också har burit även våra besvikelser på sig. Vi får gå till honom och lägga ner dem där. Och tala med Jesus om dem och be att han hjälper oss att släppa taget om dem. Men om vi inte gör det så är det lätt att det blir en tung börda. Och det är lätt att det, för nu använda den här bilden, skaka av dig askan så att det brinner friskare. Att det blir som en kvävande aska där lager på lager lägger sig över vår ande och vår själ. Över våra tankar, våra känslor, över våra böner, över vårt umgänge med Gud. Över andens gåvor, andens eld i vårt liv. Och det liksom kväver dessa lager av besvikelsernas aska. Jag brukar säga så här att det är ju strängt taget omöjligt att gå genom det här jordelivet utan att ibland uppleva besvikelser. Det tillhör ju det här jordelivets villkor att vi tyvärr möter sånt. Och det kan vara olika former av besvikelser. Det kan vara besvikelser över andra människor. Som vi hade liksom litat på och sett upp till och trott mycket om. Och som gjorde oss besvikna. kanske som sårade oss medvetet eller omedvetet. Ibland så är det ju besvikelser över oss själva. Och det kanske är något av de svåraste besvikelserna, när vi blir så besvikna på oss själva. Tänk att jag gjorde det där som jag inte skulle ha gjort. Eller tänk att jag inte gjorde det där som jag egentligen borde ha gjort, men som det aldrig blev av att jag gjorde. Och så kan man känna sig så oerhört besviken på sig själv. Eller kanske man har gjort misslyckade försök att ändå tjäna Gud, men det blev inte så bra. Och så känner man sig liksom besviken och så grämer man sig. Det kan vara besvikelser över prövningar i livet. Ibland talar vi om att livet gör oss illa. Alltså ibland så finns det ju ingen förklaring på saker som händer. Motgångar och prövningar och sådär. Där vi liksom varken kan skylla på människor eller på oss själva eller på något annat. Utan det bara händer. Och så kan man bli besviken. Man kan uppleva besvikelser i församlingslivet. Det hör till också att man kan göra det. Man kan till och med ibland känna, om man inte har fått bönesvar på något man har bett väldigt länge för, något som är väldigt svårt, att man är lite besviken på Gud. Liksom, Gud, varför har du inte svarat? Varför har du inte gripit in? Och varför har du inte hjälpt? Och så vidare. Oavsett vilken typ av besvikelse det är, så kan det bli som en kvävande aska. Men då är budskapet från andra Timoteusbrevet till oss: skaka av dig besvikelsernas aska så att det brinner friskare. Och framförallt, låt aldrig besvikelserna ligga kvar så länge så att de gör att du får in bitterhet i ditt hjärta. Vi möter ju det ibland i själavården. Vi möter ibland i våra församlingar också. Vi möter ute bland människor överhuvudtaget naturligtvis. Där besvikelserna har blivit så många och det har varit så länge så det har blivit bitterhet utav det. Men då får man gå till Jesus med det och bekänna det som synd och omvända sig från sin bitterhet och be om förlåtelse och be om att få lämna allt detta och bli fri från det. Och det har vi också sett, vilka under som kan ske då. Vilken förvandling. Vilken underbar förvandling. Och då kan det börja flöda igen. Den heliga ande i vårt liv, bönelivet och nådegåvorna och glädjen i Gud och ivern att vittna och dela med sig av evangeliet. Alltihop det här kan börja flöda igen när vi blir fria ifrån detta. Här vill jag ta med en berättelse som har berört mig många gånger. Ja, varje gång jag har läst den egentligen. Jag vet inte om ni har hört talas om en präst nere i Göteborg som heter Anders Petter Sjödin. En gudsman skulle jag vilja säga, som har varit med om så mycket av den heliga ande och andens gåvor och andens kraft. Och han har nu de senaste 20 åren stått i två växande församlingar, och jag tror de är dubbelanslutna till Svenska kyrkan och EFS, som han har grundat bägge de här församlingarna för de första 10 åren, och den bara växte och växte och växte, och så att de grundade en dotterförsamling som har växt och växt och växt. Och Gud har använt honom på ett fantastiskt sätt. Om du vill läsa honom så kan du läsa Torsdagens dagen. Då var han i Ukraina och åkte tåg tillsammans med ukrainska soldater och unga som skulle ut i fronten. Och han hade förberett sig inför Gud, så han hade tagit på sig prästkragen och till och med den här man kan hänga över sig som de gör. Och han hade tagit med sig oljeflaskan, för han tänkte att jag kanske får ett tillfälle att be för dem. Och det fick han. Han fick tillfälle att be för dem om beskydd och Guds hjälp till dessa stackars soldater. Och de blev berörda av Gud på ett särskilt sätt. Du kan läsa om det. Vi har träffat honom flera gånger. Vi har haft honom i Malmö på besök. Han predikade där en fantastisk helg. Vi hade honom hemma i vårt hem. Och den här berättelsen finns i hans första bok. Han var EFS-missionär ute i Tanzania. Och där fick han se mycket av Guds kraft. Fantastiska saker som Gud gjorde. Men vid det här tillfället så hade han med sig 3 afrikanska präster på en konferens i Brighton i England. Och så skulle de få bo hemma hos en familj. Och så kommer Anders Petter Sjödin och de här 3 afrikanska prästerna och ringer på dörren där. Och så öppnas dörren och frun i huset kommer ut. Och när hon får se de här 3 afrikanerna så blir hon mulen i ansiktet. Och så bara hon skakar på huvudet och säger: sorry, vi tar inte emot några afrikaner i det här hemmet. Fruktansvärt, vilken rasist alltså. Och hon skulle vara kristen. Bedrövligt. Och Anders Petter, han blev ju helt förtvivlad och han skämdes ju så oerhört. Då säger en av de här 3 prästerna, han heter Betson Kikoti, så säger han: Var inte ledsen Houdini. De sa inte Houdini, de sa Houdini. Var inte ledsen Houdini. Det finns nog någon annanstans där vi får bo. Och så gav de sig iväg. Och så satte de sig på bussen på väg ifrån det här hemmet där dörren hade stängt så brutalt. Så rasistiskt illa. På bussen där så är en berusad man som är högljudd och väsnas och stör liksom. Och alla tittar bort och liksom. Men vet du vad den här Betsson Kikoti gör? Han reser sig upp och så går han ner och så böjer han sig ner och knyter skor. Nu hade du inga skosnören. Nej, det var han att du hade på fötterna. Men han hade ett skosnöre som hade gått upp. Och Betsson Kikoti, han böjer sig ner och så knyter han skosnöret på den här berusade mannen. Och mannen, han fattar väl knappt vad som händer. Men han sätter sig ner och blir tyst och lugn resten av resan. Ja, det var ju fint gjort, va? Så kommer de till en ny familj som inte är några rasister utan som bara öppnar sitt hem för dem där de får bo. Men den här familjen har en djup sorg. De har en son som heter John och som är kriminell och sitter i fängelse där i stan. Och som dessutom inte har tillåtit några besök från sina föräldrar. Och de är så ledsna över det här så de säger: Betsson, kan inte du besöka vår son i fängelset? Och Betsson, han blir helt förskräckt för att ordet fängelse, han associerar ju med fängelser i Tanzania. Och han hade ju sett sådana och de var fruktansvärda. Han trodde väl de var likadana här, va? Och dessutom var han inte så bra på engelska heller. Så han tänkte, gode Gud, hur ska jag klara detta? Så han bävade. Men han kände ändå, ja men jag vill lyda Gud. Så han säger, jo, jag ska försöka göra det. Och så kommer han till stadsfängelset där i Brighton. Och han får gå genom alla de här kontrollerna. Och han går på darrande ben och känner sig mycket bävande. Och de säger, vakterna säger, du får 15 minuter. Och så kommer han in i en cell. Och där möter han en stor, lång, kraftig man med rufsigt hår och liksom hat i ögonen. Som säger, vad gör du här? Vad vill du mig? Då börjar Betsson lite försiktigt och berätta att vi just nu bor i ditt hem hos dina föräldrar. Och jag har hört att du har gått i söndagsskolan. Jag vet att du vet vem Jesus är. Och Betsson känner liksom för varje mening han säger hur andens kraft kommer till honom. Hur auktoriteten växer inom honom. Och den här John lyssnar till vad han har att säga. Så när han har pratat lite grann med honom så här och talat om vad det handlar om, så säger den här mannen, vad vill du jag ska göra? Jag vill att du ska be om förlåtelse för dina synder och ta emot Jesus i ditt liv som din frälsare. Det vill jag att du ska göra. Då faller han på knä direkt, den här. Och då hände det roliga, vet du, att han var ju lång och kraftig och den här Betsson var ju väldigt kort, va? Så då hamnar de i samma höjd liksom när den här faller på knä och Betsson. Och han lägger sina händer på den här John och han ber för honom att han ska bli fri ifrån sin synd och få förlåtelse, få ta emot frälsning, bli befriad i sitt inre. Och Gud kommer med sin kraft och härlighet. Jag skulle vilja ha varit med där. Gud kommer med sin kraft och härlighet och frälser den här John. Visst är det underbart? Men vad var hemligheten hos Betsson Kikoti? Att han kunde förlåta den där vita frun som var så rasistisk. Att han vågade liksom gå in i den där cellen fast han kände sig så svag i sig själv. Den helige ande. Och dopet i den helige ande var hemligheten. För Anders Petter Sjödin berättar, 10 år tidigare hade Betsson varit på en resa till Sverige. En körresa. Och så hade de varit uppe i Hälsingland i något som heter Byvallen. Jag vet inte om du vet var den ligger, jag vet inte riktigt. Men någonstans där uppe i trakten av Delsbo eller något sånt där är det, tror jag. Och där hade de varit med på en gudstjänst i en Svenska kyrkans kyrkor. Och så hade Betsson blivit så berörd i sitt inre så han hade gått fram till förbön. Och så hade prästen lagt sina stora händer, skriver Anders Petter, på hans huvud och bett för honom på svenska. Men han begrep ju ingenting, han begrep ju bara namnet Jesus, va? Men det räckte ju. Det räckte ju. Och där hade den heliga ande fallit över Betsson. Och han hade upplevt ett mäktigt dop i den heliga ande. och blivit så uppfylld av Guds kraft. Och han säger själv, från den dagen blev mitt liv annorlunda. Mitt lärjungaskap och min tjänst för Herren. Det var det som var hemligheten till att han kunde förlåta. Inte vara besviken, inte vara bitter. Utan han kunde förlåta och vara generös. Och bli till välsignelse. Och så avslutar Anders Petter den här berättelsen med att skriva så här i sin bok. Att den här Betson Kikoti inspirerar idag utan överdrift tusentals människor i hela Östafrika till att leva Jesuslivet, det enda liv som är värt att leva. Kikoti var inte bitter över husvärldens rasistiska kommentar. Han läxade inte upp den berusade mannen på bussen eller John i sin cell, utan han lät Jesuslivet flöda genom honom. Ett sådant okonfrontativt och kärleksfullt liv föder längtan. Visst är det starkt? Visst är det underbart? Halleluja! Låt inte modlöshetens aska kväva nådegåvorna i ditt liv. Låt inte jantelagens, ett dåligt andligt självförtroendes aska kväva det som anden vill göra genom dig. Och låt framförallt inte besvikelsernas aska lägga sig på lager i ditt inre så att andens eld inte får brinna, att du inte får fungera i de gåvor Gud vill att du ska fungera i. Och nu vill jag sluta den här predikan med att återknyta till det där temat, låt er fyllas av anden. Ja, men hur då, säger du? Hur går det att bli fylld av anden första gången? Och hur går det att leva i förnyelse i den heliga ande? Att igen och igen bli uppfylld av anden. För det är ju en dagsfärsk välsignelse det här. Livet i den heliga ande, det är daglig färskvara som jag sa igår. Ja, men hur går det till? Jag ska ge dig en bild som jag fick för en hel del år sedan när vi bodde i Malmö. En lördagkväll, vi hade ingen möte den kvällen. Vi satt och bad tillsammans där i allrummet i vår favoritsoffa. Och vi bad en god stund där, min fru Inga-Lill och jag. Men jag var lite trött och jag var lite trög den där kvällen. Så jag tyckte att det kändes lite tungt att be. Så efter en stund så sa jag till Inga-Lill att ja, då säger vi väl amen då. Nej. Så det gör vi inte. Jag känner att det inte är färdigt. Vi ska be mer. Hon har en härlig bönens ande. En underbar bönens smörjelse som också hjälper mig så många gånger att bli ivrigare i bönen. Så vi ber lite till, Ragne. Ja, då gör vi väl det. Och det hade bara gått någon minut där i vår fortsatta bön. Så får jag helt plötsligt det här ordet till mig av den heliga ande. Liksom bara kommer och påminner mig om ordet i Efesiebrevet 1. Och du vet att Gud visste ju att jag älskar Efesiebrevet extra mycket. Efesiebrevet 1 och den där bönen som Paulus ber om. Och där han ber om också att vi våra andliga ögon skulle öppnas 1:19. Så att vi ser hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Eller som det stod i den översättningen. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och det är ju den heliga andes kraft. Och helt plötsligt så får jag en inre tankebild. Jag har aldrig sett några sådana här fysiska syner, men jag får ofta tankebilder. Den heliga ande kommunicerar på det sättet med mig. Helt plötsligt så ser jag två bilbatterier i min tanke. Och jag får bilden av en kall vintermorgon. När man ska ut och starta bilen, vet du. Har du varit med om det? Och så sätter du i nyckeln och så säger det bara brr, men den startar inte. Och så vrider du igen och du säger brr. Och nästa gång säger ingenting. Men du vet, alltså ditt batteri är urladdat. Det har varit för kallt i natt. Den vintermorgonen så är batteriet urladdat. Men det är ju ingen katastrof om du har en god vän eller granne. Eller församlingsmedlem. Eller någon du kan ta kontakt med. Och ni har startkablar. Ja, men då kommer ju din gode vän med sitt fulladdade, förhoppningsvis fulladdade bilbatteri. Och så kopplar ni startkablarna mellan ditt urladdade och hans eller hennes fulladdade. Och så startar han eller hon bilen. Och så går kraften över från det fulladdade bilbatteri till ditt urladdade tomma. Och så startar din bil och sen när du kör så laddas det ju mer och mer. Den bilden fick jag. Och så talar liksom den heliga ande till mig. Vi har som troende två bilbatterier i vår ande och vår själ. Det ena är vår egen ande och vår egen själ. Och där kan dagsformen skifta. Ibland känner vi oss väldigt välsignade och fulladdade och glada i Herren och styrkta, och det är underbart. Ibland så är det lite si och så, vi är lite, det är lite halvladdat. Ibland är det alldeles tomt. Ibland känner vi oss tomma, trötta, urladdade, dränerade på kraft och välsignelse, och vi undrar liksom var Gud finns. Och det kan bero på många saker. Det kan bero på trötthet, det kan bero på mycket bekymmer, det kan bero på för lite sömn, det kan bero på att vi har kanske glömt vårt andagsliv, eller ja, det kan vara många saker som dränerar oss på kraft, både andligt och själsligt, och det är inte så konstigt att det är så. Men du, vi har ett batteri till, och det finns inte hos grannen, det finns i vårt hjärta, det finns i vår ande. Vad är det för ett batteri, säger du? Det har jag aldrig hört om. Ja, men nu får du höra om det då. Det är den helige ande. Den helige ande är aldrig urladdad. Aldrig halvladdad. Den helige ande är alltid fulladdad. Med Guds kraft och Guds välsignelse. Det gäller bara att koppla startkablarna. Så du vet, i oss så finns vår egen ande och vår egen själ, och där kan det skifta. Men där finns också Guds ande, och han är fulladdad. Och då kopplar vi startkablarna. Ja, men vad är det, säger du? Ja, men jag har en väldigt enkel teologi när det gäller detta. Jag tror att startkablarna, det är vår längtan, vår bön och vår tro. Det är vår längtan, vår bön och vår tro. Så när vi bara talar med Herren och säger, nu vet du hur urladdad jag är. Nu vet du hur tom jag är. Men tack heliga ande att du bor i mig. Bara fyll mig nu igen. Ladda mig på nytt med din underbara kraft. Och jag berättade om ett sådant exempel igår. Jag har varit med om det igen och igen. Att det fungerar. Halleluja. Och vi får koppla startkablarna. Men ibland vet du, kan man vara så urladdad så man orkar inte själv be och tro. Ja, men då kan vi be för varandra. Då kan vi tillämpa förbön. Och det är så gott att få göra det. Och då är förbönen startkablarna. Och när man då enkelt lägger händerna på någon och ber för den, så kan våra mänskliga svaga händer kan bli de där gudomliga startkablarna. Genom vilka den heliga andes kraft kan flöda till den vi ber för. Och så laddas de inre batterierna med Guds kraft. Är det så enkelt, säger du, att bli fylld med den heliga ande och att fortsätta att vara fylld med den heliga ande? Ja, egentligen tror jag det. Och du vet, när det här blev levande för mig den lördagskvällen, sen var jag inte sent till att fortsätta be. Sen kände jag en sån kraft och en sån glädje, så vi bara bad och bad och bad. Jag vet inte hur länge vi bad. Det bara flödade till liksom. Det var så lätt att be. Jag hade glömt all tröghet och trötthet. Vi bara kände hur den heliga ande tog över, och vi fick be för så mycket. Och det var så underbart. Och sen dess så har jag ofta tänkt på och också predikat om de där två batterierna. Hur har du det idag? Är du fulladdad? Ja, men tacka Gud för det då. Bara prisa Herren för att du är fulladdad. Är du halvladdad och behöver lite mer laddning, lite mer kraft? Ja, men då ber vi om det. Är du urladdad? Är du tom? Är du trött? Är du sliten? Ja, men då vi kopplar startkablarna. Vi hjälps åt att tro. Vi hjälps åt att be. Vi hjälps åt att komma med vår längtan inför Herren. Och då vill han möta oss. Halleluja. Så jag tror att du som liksom aldrig har varit med om så här påtagligt andedop, du kan få det idag när vi ber nu. Eller i eftermiddag när du går en promenad, eller så bara kan anden fylla dig. Halleluja. Och får du något tungotal inom dig, så släpp fram det. Var inte rädd då, släpp fram det. Och får du inte det, så får du något annat av Guds kraft, av Guds gåvor som du får använda. Så bara räkna med att han vill möta dig, han vill fylla dig på sitt underbara sätt. Hörrni ni, nu ska jag inte predika längre. Ja, det var väl bra, säger du. Ja, det kanske det var. Men då ber vi tillsammans. Då ber vi tillsammans nu. Och jag skulle önska att vi bara gör så här just nu, att vi låter hela gudstjänsten, hela vår samling just nu få vara en förbönsstund. Där vi tillsammans bara kommer inför Gud. Och jag kommer också att be en bön där jag vill inbjuda Guds ande, den helige ande, att komma och fylla oss. Han är här. Och det har han varit hela tiden. Han bor i våra hjärtan, underbart. Men vi ber att han ska komma med kraft till oss. Vi ber att han ska komma över oss och beröra oss och fylla oss för första gången eller för 50:e gången. Han vill möta oss. Ska vi be? Halleluja. Prisar och tackar dig för att du Jesus är vår underbara frälsare och Herre. Och du är den som både döper i helig ande och förnyar. Och du himmelske fader, du är en god fader som inget hellre vill än att ge goda gåvor åt dina barn. Och tack att du ger aldrig något dåligt, aldrig något felaktigt. Utan du ger helig ande åt oss när vi ber om det. Vi tackar dig för det. Och vi prisar dig för kraften i ditt ord, Herre. Vi tackar dig för att vi tillsammans får vara på helig mark. Den här gudstjänsten. Vi får vara inför ditt ansikte, vi får komma med vår längtan, vi får öppna våra hjärtan och vi får komma med frimodighet inför dig. Halleluja, jag prisar dig för det i Jesu underbara namn. Och jag vill också inbjuda dig, gode helige ande, du som är kraftens ande. Du som är kärlekens ande när inte vår egen kärlek räcker till. Du som är självbehärskningens ande som kan hjälpa oss att få kontroll över det där negativa som vill förstöra för oss. Och vi tackar dig för det, heliga ande. Jag vill be, kom heliga ande över oss. Kom över oss här och nu med ny kraft, med ny eld. Kom och blås på all aska i våra liv. Kom heliga ande och blås bort all aska som kan ha samlat sig där i vår inre värld och liksom kvävt elden och nådegåvorna. Kom heliga ande och bara möt oss. Jag prisar dig för det i Jesu underbara namn. Åh, jag tackar dig. Halleluja. Prisar dig himmelske fader i Jesu namn. Och låt oss dröja några minuter inför Herren och gärna slut dina ögon så att du kan koncentrera dig inför Herren och inte heller frestas att sitta och kolla in alla andra. Utan nu liksom kollar vi in bara vad Gud vill göra just nu. Och jag vill gärna ta med dig i bön. Och du kommer alldeles strax att få möjlighet att bara markera med en enkel handuppräckning. Och jag kommer inte att peka ut dig, jag kommer inte att liksom kalla fram dig på det sättet om inte du själv speciellt vill. Om du vill det sedan så får du gärna komma fram och få förbön, absolut. Men vi ska ha en gemensam förbönstund just nu där du bara alldeles strax med en enkel handuppräckning ska få markera att jag ska ta med dig och vi gemensamt ska ta med dig i bön. Du som känner igen dig i den här predikan, det kanske är missmodet som har drabbat dig på grund av olika saker, modlösheten. Ja, men nu ska den askan blåsas bort i Jesu namn. Nu ska vi be om det. Nu ska vi be om det i Jesu namn. Eller är det det dåliga andliga självförtroendet? Är det jantelagen? Är det att du tycker att du duger inte? Är det att du tycker att du är för ung eller att du är för gammal? Eller att det är något annat som är för lite eller för mycket och som du tycker är ett hinder? Nej, nej, inget av det ska längre vara ett hinder. Utan Herren, han vill ingjuta ett sunt andligt självförtroende i dig. Där du ser vem du är i Kristus. Där du ser att du är så älskad av Herren. Att han vill använda dig. Han har redan utrustat dig. Han vill använda det han har lagt ner i dig. Och då får den askan blåsas bort. Eller bär du på besvikelser av något slag? Känner du igen dig i någon av punkterna jag hade här? Ja, men överlämna dem åt Herren så ber vi att askan blåses bort genom den heliga andes heliga vinddrag den här stunden. Halleluja. Känner ni att Guds ande svävar över oss? Känner ni att Guds andes vinddrag liksom finns här ibland oss? Och tänk om vi skulle låta honom få blåsa bort all aska ifrån oss den här stunden. Vad finns du som vill att jag ska ta med dig för? Bara räck din hand nu. Ja, Gud välsigne er. Det är väldigt många händer som räcks runt om i hela kyrkan. Gud välsigne varenda en utav er. Och Herre, då kommer vi tillsammans inför ditt ansikte. Jag kommer tillsammans med alla dessa fina, härliga trossyskon som har räckt sina händer mot himlen. För att de längtar efter mer av den helige ande. Och de vill bli befriade ifrån varje form av aska. Nu ber jag dig att allt missmod, all modlöshet ska försvinna i Jesu namn. Och du vet den som har plågats av modlöshet de senaste 7 veckorna. den här sommaren har varit präglad av så mycket prövningar och så mycket modlöshet. Och det har känts så tungt de här senaste 7 veckorna. Och du bävar inför hösten, du bävar inför den nya säsongen. Men den helige ande vill blåsa bort din modlöshet. Och han ingjuter ny styrka i dig nu. Han ingjuter ny styrka, ny frimodighet, ny glädje. Halleluja, jag prisar dig för det. Och Herre, du möter den eller de som inte har känt någon frälsningsglädje. Ja, de kommer inte ihåg när de senast gjorde det. Men tack för glädje i den helige ande. Åh, jag prisar dig för glädje i den helige ande. Tack att du fyller oss med din underbara glädje. Jag prisar dig för glädjens olja som gör att vi kan dela med oss av frälsningsglädjen, av Guds kärlek, av Jesu frälsande kraft. Vi tackar dig för det. Herre, tack att du möter dem som plågas av dåligt andligt självförtroende. Som alltid jämför sig med andra. Som tycker att man inte räcker. Men tack att det inte är vad du säger, Herre. Utan du säger, ja, jag har frälst dig. Min son, min dotter, jag har frälst dig. Jag har gjort dig rättfärdig i Kristus. Jag har välsignat dig. Jag har utrustat dig. Visst känner jag dina brister. Men det är inga problem för mig. För jag arbetar med dina brister så att det ska bli förändring. Om du bara hela tiden vill att jag ska förvandla dig mera, så gör jag det. Så var inte orolig, bara var överlåten åt mig och älska mig, så ska jag hjälpa dig. Det är vad Herren säger till dig som känner dig otillräcklig. Han möter dig. Halleluja. Åh, jag prisar dig. Jag tackar dig. Och Herre, så vet du, de som bär på olika former av besvikelser, tack att nu ska du lyfta av varje sån börda. Nu ska du blåsa bort varje sån aska av besvikelse, Herre. Åh Jesus, vi tackar och prisar dig. Och tack för dopet i den helige ande. Denna underbara kraftmöjlighet för oss varenda en. Tack för förnyelse i helige ande. Tack för kraftladdning. Tack att vi får ladda våra inre batterier. Tack att vi får koppla startkablarna tillsammans med varandra i längtan, bön och tro. Och säga, kom helige ande och bara fyll oss. Ladda oss igen. Ladda oss igen med ännu mera kraft. Och vi vill vara till välsignelse. Vi vill vara till nytta. Halleluja. Och jag prisar dig. Lovar och ärar och tackar dig. Halleluja. 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 Här finns också du som var med om en upplevelse där du försökte närma dig en människa som du har nära i din närhet på ett eller annat sätt. Och du försökte närma dig och säga något om Jesus, men du blev avvisad den gången. Och sen dess har du liksom inte vågat. Du har tänkt, nej, det är ingen idé längre. Men Herren säger till dig, jag ska röra vid den personens hjärta och jag ska ge dig nya tillfällen där du på nytt igen ska få närma dig den personens andliga längtan och få säga några förlösande enkla ord om mig som gör att du ska få ett positivt gensvar. Så förtvivla inte. Låt inte detta hindra dig, utan var frimodig. Var mer frimodig än någonsin. Halleluja. Tack Jesus. Jag prisar dig i Jesu namn. Halleluja. Tack Jesus. Tack att du möter var och en nu. Tack att du gör det. I Jesu namn så gör du det. Amen. Känner ni att Guds ande är väldigt starkt ibland oss? Och jag skulle vilja säga till var och en som har räckt sin hand. Våga tro att nu har det hänt någonting. Det är påladdning, det är laddning för fullt på gång nu i ditt inre. Av Guds ande. Det är det. Halleluja. Och jag brukar säga så här, ibland märker man på en enda gång i en bönestund vad som händer. Ibland märker man det efteråt, senare på dagen. Ibland märker man det i veckan som kommer. Ibland kanske det går flera veckor och man inte på en gång märker något. Men efter flera veckor så märker man, åh, det har blivit förändring i mitt liv. Det har hänt någonting. Och då undrar man, när händer det då? Och då kommer Guds ande och bara lite stilla sig. Och man kommer ihåg den där gudstjänsten när det var förbön. Och du räckte upp din hand och du fick förbön. Det var då jag gjorde det och det är nu du märker det. Vad resultatet av det jag gjorde då? Halleluja. Jag känner bara att jag ska inte förlänga predikan, men jag känner mig bara manad att ge ett bibelord till. Kanske är det profetiskt speciellt till någon eller några. Jesaja 61 och vers 3. Det är ju en profetia om Jesus som Herrens ande som är över honom, smort honom för att göra detta i våra liv. Att ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Varsågod och ta emot det i Jesu namn. Förlåt att det blev lite långt, men jag hade det här på mitt hjärta. Amen.
Ja, tack Roine. Och ta verkligen tillfället i akt. Gud vill fortsätta göra sitt verk i oss. Så gensvara gärna. Vi sjunger tillsammans den ofattbara kärleken. Ja, Jesus, vi vill tacka dig för att du ger oss liv. Ett liv som får flöda över utav tacksamhet och lovsång till dig, Gud. Ett liv som får beröra andra människor för den kärlek som du har lagt i oss. Så att den får flöda över till andra, Gud. Tack för att du är här just nu och gör ditt verk i oss, Herre. Vi ber att du ska fylla på med ännu mer kraft, ännu mer frimodighet, ännu mer styrka och glädje i våra liv, Herre. Jesus, vi är beroende av dig, helige Ande. Vi längtar efter mer av dig, att vidröras av dig, att bli använd av dig, Herre. Och vi ber att den här hösten ska få vara något alldeles särskilt, där du bara gör dig påmind igen och igen. Där vi får se hur du verkar genom oss för att förändra atmosfären på våra arbetsplatser, att förändra liv, Herre. Jesus, låt oss få säga de där orden som gör att våran granne finner dig. Jesus, låt oss ha frimodighet att göra det. Att tala de orden som du inger oss, Herre. Tack för att din är stunden, Herre. Och Jesus, vi ber att vi ska få vara lydiga dig. Din maning, Herre. Vi ber om dig i Jesu namn. Kom och använd oss, Herre. Mer och mer. Tackar dig för din nåd. Amen.
Gå i frid och var välsignad i veckan som kommer.